Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. I det här avsnittet så får vi lyssna in Klara Elfgren, YouTube-profil, programledare och poddare. Hon har podd med Alice Stenlöf, Vad fan hände? Hon är även känd under sitt namn Tan by Klara, och det fick hon till genom att hon i början av sin karriär spraytannade många Sveriges största influencers. Hon var programledare för Fuckboy Island där hon träffade sin nuvarande partner, och väldigt snabbt så blev de gravida med Ivy. Bland en sak som jag tar till mig och jag kommer börja med, det är att varje dag så vaknar hon upp och då bestämmer hon sig för att det här kommer bli den bästa dagen i Ivys liv. Det här är verkligen en tjej som går sin egen väg, en riktig powerkvinna. Det här är Klara Elfgren.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden. Alexander Paleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Klara Elfgren.
Tack. Jag bara klappar in mig själv här.
Du.
Alltså äntligen.
Så kul att ha dig här.
Du, det är jättekul att vara här. Och vet att jag är så stort fan av din podd.
Är du det?
Ja, jag älskar den här podden.
Oh, jävlar.
Nej, men alltså det är så intressanta ämnen och olika personer som du har. Så att varje gång när jag typ ska flyga, jag laddar ner så många avsnitt. Och det är alltså de mest random avsnitten kanske än vad du tänker att jag skulle ladda ner. Mm-hmm. Men jag älskar dem. Älskar, älskar, älskar dem. Mm-hmm. Så stor eloge till dig.
Och då älskar jag dig.
Ja, nej men tack.
Det är inte svårare än så.
Nej.
Det är inte så svårt att älska någon. Det är bara nej. Att man älskar.
Man älskar dem som älskar en själv.
Exakt så.
Två narcissister.
Ja, ja. Verkligen. Exakt. Verkligen. Men du, jag måste ju bara fråga en sån här fanfråga, för jag blir ju ett fan av dig om du är ett fan av mig. När du har lyssnat på massa avsnitt,
ja.
Är det något som tycker så här, det här är värt att lyssna på?
Alltså av dina avsnitt?
Ja.
Alla?
Men är det något som tycker så här extra, om du ska säga någon så här, om någon ska fråga dig så här, du...
Nej, men till exempel, jag lyssnade nu senast på den här Att leva länge men dö ung, tror jag den hette. Alltså... ett sånt avsnitt tycker jag är så intressant. Och jag, det är liksom egentligen sånt som jag kanske annars inte lyssnar på. Men som jag blev så här, wow, det här är så, så bra bara. Och det är så intressant att lyssna på. Mm. Och det är allt från det till entreprenörskap, till barnuppfostran. Det har varit så många olika typer av avsnitt som du har.
Har du lyssnat på Görel Fred?
Ja, jag lyssnade för den.
Ja. Det var riktigt smäll för mig när jag lyssnade på. Alltså första avsnittet och säkert andra också med henne. Alltså, det var, jag mejlade faktiskt henne igår att jag måste ha lite timmar. Liksom.
Psykologtimmar.
Psykologtimmar. Men alltså, det var ju när man pratar om den här anknytningsteorin. Ja, exakt. Hur man påverkar som liten, hur det gör i relationer jag idag vet. Eller med sig själv, varför man reagerar som man gör. Mm. Men, liksom.
Och jag tycker att det är så intressant. Och jag försöker ju själv tänka det nu när jag är nybliven mamma. Att så här, vad vill jag applicera på min dotter? Dels det, från min egen barndom. Men också just det här med anknytning. Men det är så viktigt. Och jag tycker de där avsnitten är så intressanta.
Men du, jag har faktiskt en sak som jag tycker är... som jag tyckte typ bland det bästa jag har hört. Mm. Och jag ska verkligen börja göra själv. Jag lyssnade på dig och Alice.
Mm.
I vad fan hände nu när jag flög hit. Aha. Då hörde jag en grej som du sa. Som jag var så här, det här är bland det bästa jag hört.
Mm. Vadå?
Nej, jag tänkte säga.
Oh, nej.
Nej, jag skojar. Nej, men så här. Att du varje dag går in med inställningen och bestämmer att det här ska bli den bästa dagen i Ivys liv.
Ja.
Den tyckte jag var så himla bra. För att jag ska applicera den på Elvis och Alba, för den tror jag att den ger så mycket lycka. Det handlar ju om att göra deras liv bättre.
Mm.
Men genom att du har den inställningen att ge någonting till någon annan i deras liv bättre, så kommer du själv må så mycket bättre. Och jag tycker att den svarar den grejen att jag ska göra mitt bästa för att det ska bli den bästa dagen i Ivys liv. Den jag som också är förälder gör att jag har svaret på så många frågor då. Hur jag ska agera mot Elvis i stressade situationer och i allting. För att då har jag den inställningen till. Jag tycker den var grym alltså.
Ja, men fan vad roligt. Alltså, vad roligt att jag kan inspirera till någonting. Nej, men ärligt talat så försöker jag... Jag försöker ha den inställningen varje dag. Försöker. Sen är det också så här... Det kan säkert uppfattas som press från många också. Att så här... Oj, ska du verkligen... Det ska bli den bästa dagen i Ivys liv liksom. Men så länge man har den tanken i alla fall. Och sen gör man sitt bästa utifrån förutsättningar. Och det för mig är till exempel att lägga undan telefonen. Försöka vara i nuet med henne. Och inte liksom vara distraherad av... massa andra saker, utan faktiskt bara när hon väl är vaken, då är jag med henne, och sen när hon sover sina naps, då tar jag upp telefonen, då gör jag de här sakerna, för mejlen kan vänta, och jag tror att det är någonting som jag alltså aktivt jobbar på varje dag, för jag själv är jobbnarkoman liksom. Jag älskar att jobba och jag älskar att svara snabbt på mejl och alltid finnas till hands för alla andra, men det är någonting som jag försöker varje dag jobba på. Så ja, det är en grej som jag försöker ha i huvudet varje dag. Bara, idag ska bli Ivys bästa dag. Vad ska jag göra? Jo, försök fokusera på henne bara.
Ja, men jag tycker att den är så bra. För att det blir verkligen att man får svar på frågor tycker jag.
Mm.
Hur man ska göra vad. Och som du säger, det handlar inte om att ta en till Gröna Lund varje dag.
Nej, exakt. Men
det handlar om att det här med ta bort mobilen, se henne. Att kanske så här uppfatta att nej, men nu börjar jag tänka på jobb. Nu måste jag försöka... Där spelar ingen roll om jag ältar 10 gånger nu. Nu ger jag henne den här tiden.
Och jag tror bara en sån enkel sak för mig, som när jag sitter och matar Ivy. Att bara vara där med henne i den stunden. Att bara sitta och mata henne. Att inte så här när hon tuggar och det kanske tar lång tid, att inte ta upp mobilen emellan. Utan nu är jag med henne. Och bara är där. För det är liksom, vad är det? 5-10 minuter av ens dag. Så snälla. Mobilen kan vänta liksom. Men för mig hjälper det nästan då att bara helt lägga undan mobilen. För ligger den där och börjar lysa och man ser att det inte kommer notiser och allt sånt där, då stör det mig. Och då kommer jag checka ut. Så jag försöker liksom, jag lägger den i ett annat rum. Och sen bara vara närvarande.
Hur gammal är Ivy nu?
Ivy är snart 8 månader.
Hur har de här 8 månaderna varit då?
Omtumlande. Alltså det vände mitt liv upp och ner. På gott framförallt såklart. Men också väldigt stor omställning för mig, både som person och i mitt liv. Jag är så van, jag var singel väldigt länge, träffar min sambo John. Vi kanske går in på det lite senare, hur jag träffade honom och allting. Men jag träffade honom väldigt spontant. Allt gick väldigt snabbt. Och sen bara plötsligt från 2 blev vi 3 på typ ett år. Så jag tror att det vände mitt liv så, alltså 360. Att liksom, jag kunde inte längre bara fokusera på mig. Utan nu var det plötsligt både på John och på Ivy. Och sen mig också. Och så ska man plötsligt vara den här bra partnern. Man ska ha en bra relation. Man ska vara en bra mamma. Man ska vara en bra kompis. Man ska vara strukturerad. Jag jobbar fortfarande 100%. Så att hinna med allting, det är plötsligt samma timmar per dygn. Men plötsligt har jag också Ivy att ta hand om. Och det är en utmaning. Men det har blivit bra. Så jag skulle säga det att nu efter typ 5 månader så har jag fått in det. Och nu känns det som att det rullar på och bara känns bra faktiskt. Mm. Men i början var det verkligen så här, shit, jag hinner inte med mig själv. Och så får jag dåligt samvete för att jag inte är lika bra, eller vad man säger, på till exempel YouTube, på mitt jobb. Och så kommer det här samvetet till att jag är inte lika bra flickvän längre. Jag är inte en tillräckligt bra mamma. Och så kommer allt det här dåliga samvetet, för det äter upp en till slut. Och till slut får man bara känna så här, jag är tillräckligt bra. Jag är en tillräckligt bra mamma. Jag är tillräckligt bra på mitt jobb. Mitt jobb, nej, det kanske bara hamnar lite i skymundan nu. Men det är okej. För jag jobbar 100% och är mammaledig 100%. Mm. Så jag jobbar på det här varje dag. Men det har varit tuffa månader, absolut. Men också de bästa i mitt liv. Liksom.
Jag känner igen faktiskt allt du säger. För att Ida, när vi skaffade barn så hade hon ju också liksom samma sak. Hon hade Ida Vibe Beauty som hon körde 100%. Så var det... Alltså innan vi fick barn, det var ett läge då hon släppte en YouTube per dag.
Åh, oh, herregud.
Herregud, helt sjukt. Och så här, och sen bara så kom ett barn in och sen ska man vara den här. Och det är väl det som är nackdelen när man ska vara den här businesswoman.
Mm.
Att man, livet fortsätter ju.
För du får inte fler timmar.
Och sen får du någon som behöver dig hela tiden, framförallt också vara mamma. Mm. Det är liksom ännu... svårare under första året i alla fall. Man har ofta anknytningen, amningen. Och ofta är det så att man har ju liksom förberett sig. Man har haft det här barnet 9 månader i sig. Man är redan connectat med det på ett sätt.
Gud,
som är... jag kan inte tänka... Liksom förstå själv hur det är att vara mamma under första året.
Nej.
Alltså sen det här med brösten och det är...
Kroppen, alltså allt. Jag skulle säga det. Alltså allting förändras. Din kropp förändras... Hur du är som människa. Du förändras som människa. Vare sig du vill eller inte så förändras man. Jag skulle själv säga att jag har blivit så mycket mer ödmjuk. Ödmjuk till livet. Tacksam för livet sen Ivy kom. Jag har fått mer dödsångest sen Ivy kom. Nej, men det är så stora förändringar som vi kvinnor går igenom. Och ibland önskar jag att jag hade kanske ett lite mer vanligt jobb. Där jag kunde checka ut och bara, vet ni vad, tack och hej. Vi ses om kanske 2 år. Jag är mammaledig nu. Men vårt jobb funkar inte riktigt så. Vi kan inte bara checka ut och stänga igen och vi ses om 2 år. För då vet inte jag om mitt jobb finns kvar. Så det är ju också en blessing and a curse. Alltså att ha det här jobbet. Men det funkar bra. Jag och John, min sambo då, vi är ett bra team ändå. Vi löser det tillsammans.
Men typ nu då? Vem har Ivy nu?
Nu har John. Nu har Ivy.
Det har blivit tvärtom. Det är Ivy som tar hand om John.
Nu har alltså John henne, för då tar han henne på lunchen.
Mm.
Så vi löser det så, han jobbar också. Men förut, han var ju pappaledig första 4 månaderna. Och nu är det jag som är i princip mammaledig. Och jag jobbar på kvällarna istället. Och
jävla pusslande, alltså, det där är så stort. Alltså, det minns jag när jag... När det blir så här, det är typ att innan man ska få barn, jag vet knappt... Dels vet jag knappt vad jag gjorde med min tid. Och dels vet jag inte hur... Alltså det var så bekvämt. Alltså nu är det så här, man måste förhandla om allting. Nej, jag gör det, vems tid är viktigast? Jag tänkte göra det här, kan du göra det? Kan vi göra så? Kan jag? Man är så här.
Och ni har 2 barn, alltså, och vi har ändå 1 barn. För jag menar, nu har John Ivy, då kan jag vara ledig eller jobba. Liksom. Men har vi 2 barn, ja, alltså, då är det en större utmaning.
Är det något på gång?
Nej, jag är inte gravid och vi planerar inte av barnen. Men jag vill ju ha...
Om du ska hålla dig i tempot så borde du redan vara i vecka 4.
Ja,
eller månad 4 nu.
Jag ska säga, när Ivy var 4 månader, då sa jag till John, jag bara, John, jag är redo att bli gravid igen. Han bara, nej, nu måste vi chilla lite. Men nu i efterhand så är jag tacksam att vi gjorde det. För att nu känner jag också, ju äldre hon blir, desto mer kräver hon har mer behov. Så det blir ju också tuffare. Men jag skulle säga det att, får jag bestämma, så blir jag ändå gravid kanske när hon är 1. Så att vi kommer ha det ganska tajt. Liksom.
Om typ 4 månader.
Om typ 4 månader. Och herregud, när du säger det så tror jag inte det blir så.
Typ så här, men, typ så här, nu är vi februari, mars, april, maj. Så att om börjar ja, typ om 90 dagar börjar ni ta bort ägglossningen är ju då.
Åh herregud, men vet du, jag har faktiskt inte ens fått mensen. Så att jag ammar ju jag helammar fortfarande. Så att,
har du haft någon problem med amningen?
Nej, amningen för mig har varit fantastiskt. Alltså jag älskar att amma.
Mm.
Eller älskar att amma, jag ammar fortfarande. Men vi ska väl liksom försöka dra ut det snart. Men jag älskar att amma. Jag tyckte att det har varit så fantastiskt. Mm. Jag har snarare tyckt, jag vet att många har varit så här, det är lite ångestladdat att typ pumpa ut mjölk och liksom den. Eller nej, folk har tyckt att det var ångestladdat att amma. Många har pratat det, att de har upplevt ångest när de ammar och så. Jag upplevde inget sånt, men däremot så jag har snarare upplevt när jag behöver pumpa. Då tycker jag så här, det kommer ingenting, det tar tid. Då blir man nästan bara så här, ge henne bröstet bara. Men till exempel, jag har behövt pumpa ut om jag till exempel ska gå hit. Eller om John ska ta en natt, då behöver jag pumpa ut.
Brukar John hjälpa dig att pumpa?
Nej, utan jag har pumpat själv. Det har jag känt var enklare. Brukar du hjälpa Ida?
Jag har hjälpt Ida att pumpa.
Ja, det är ändå väldigt bra. Jag vet inte om det hade underlättat. Jag tror att jag hade bara känt så här, vet du vad, gå John. Jag tror jag löser det här bättre själv. Men vi kanske ska testa det.
Som på allt annat.
Ja, exakt så.
Men om man spolar tillbaka så här, kan du berätta detaljerat hur Ivy kom till?
Ja, men om vi säger så här, för två år sedan, jag sa faktiskt det senast igår till en tjejkompis, för två år sedan visste inte jag ens att min sambo fanns. Det är helt otroligt. Så att så här var det.
Det är nästan äldre än Ivy.
Ja, det är så sjukt.
Typ att Ivy är två år.
Jag vet. Nej, men det här är så sjukt. Så här, om vi spolar tillbaka tiden. Det börjar med att jag får en förfrågan om att vara programledare för en reality-serie. Och först är jag lite skeptisk till det här. Jag hör namnet och blir så här, vet inte, vad är det här för typ av program? Och så berättar de ändå att så här, nej, det ska inte handla om dem. För programmet heter då F-Boys. Och jag var så här, jag vill inte lägga mer fokus på de här F-Boysen. Nej, men programmet ska inte handla om dem, utan vi ska snarare få bort dem lite.
Alltså fuckboys.
Fuckboys, exakt så. Vi fick inte säga fuckboys, utan F-Boys fick vi säga i programmet.
PK-Sverige,
precis så. Men jag tar det här uppdraget. Beger mig ner då utomlands och spelar in det här under 6-7 veckor. Inspelningen blir lite försenad för att en av tjejerna blir sjuka och det är inte klart med liksom locations och sånt, så att det blir lite försenat. Så att killarna hamnar på produktionernas boende. Så att de bor med oss under 2 veckor ungefär. Och tjejerna har sitt eget, för det var klart liksom. Men så att jag hinner lära känna killarna lite. Men vi umgicks ju inte, men man lärde ändå känna varandra. Vi åt frukost ihop och det var lite så. Så att jag ser ju John där och absolut lägger märke till honom och bara, oj, han var snygg. Men inte mer än det, för att jag kände ju samtidigt att jag är här på min professionella roll att vara programledare. Jag ska styra det här programmet. Det är viktigt för mig att inte få en relation med någon av killarna. Och då menar jag inte kärleksrelation, utan någon typ av relation. För jag vill ju inte gå in och tycka om någon mer eller mindre, förstår du? Så det var ju väldigt viktigt. Men liksom tiden gick och man träffade John lite mer. Och för att han kände min make-up-tjej. Så de hade en relation sedan innan, de var vänner sedan innan. Så att jag lärde känna John lite liksom och tyckte att han var en reko kille och tyckte att han var supertrevlig, men inte mer än så liksom. Men de här veckorna gick och liksom så, det var inte mer med det. Jag självklart tyckte John var snygg, men det var liksom inte mer än så liksom. Men sen kom vi hem till Sverige då efter de här 7 veckorna utomlands och vi träffas ute. Och jag är väldigt så här, nej men gud, nej. Herregud, du var ju en av deltagarna. Varför började jag tycka att han typ är attraktiv? Det här är inte okej.
Du är lägre rang. Jag är programledare. Du är deltagare. Alltså, jag är högre rang än dig. Vilket gör att jag kommer alltid vara högre än dig. Vilket gör även nu när programmet är slut så är jag högre än dig. Ja. Så jag kan inte träffa dig.
Så här, varför börjar jag se på honom på ett sätt som jag inte bör se på? Och det var inte bara för att han var deltagare. Utan det var framförallt för att så här, John var 25 år. Jag skulle fylla 32. Jag var på en helt annan plats i livet än vad jag trodde. Som sagt, barn och allt det här, det låg ju väldigt nära till hans för mig än vad det säkert gjorde för honom, tänkte jag. För när jag var 25, ja, då festade jag. Jag tog livet med en klackspark och liksom så. Så att jag började liksom nästan bli lite rädd för mig själv att jag såg på honom på ett sätt som var lite nyfiket. Liksom. Men det slutar upp med i alla fall att vi går hem den där kvällen tillsammans. Och sen den kvällen har vi suttit ihop.
Wow.
Ja, och det är faktiskt väldigt tidigt in i relationen. Eller relation, det var inte ens en relation. Vi hade träffats kanske 2 veckor av intensivt häng. Liksom. Så säger jag ganska tidigt att så här, men hur ser du på barn? För jag är ändå i en ålder där jag snart vill ha barn. Liksom. Han bara, ja, alltså kanske inte direkt nu. Jag bara, nej, men jag vill nog veta, för att investera min tid i dig, innan jag går och kärar ner mig i dig och börjar investera och se min framtid med dig, så vill jag känna att, är vi ens på samma bana? Kan du ens tänka dig barn om 1-2 år? Jag sa faktiskt 2 år, men nu försöker jag säga. Det blev ju lite tidigare. Jag sa faktiskt 2 år. Jag bara, skulle du kunna tänka dig barn om 2 år? Han bara, ja, om 2 år. Jag bara, är du säker på det? Jag bara, för att jag förstår att du inte kan lova mig någonting. Allt kan hända. Men jag vill att du ska vara säker på att om allt känns bra, att du faktiskt committar till det här på något sätt. För att för mig var det viktigt att inte känna då att jag committar i det här jag själv, investerar min tid, mina bästa år, och min klocka tickar lite. Och så att det inte blir så att han sen bara, vet du vad, det här var en rolig grej bara, jag gör slut. 2 år senare. Och vet du vad, sånt kan alltid hända. Man kan aldrig lova någon någonting. Men att jag ville att han skulle förstå att det var allvar. Att jag menade ändå allvar, att så här, jag ser inte det här som liksom Lacho Lajban, att vi bara ska hänga och ha sex med varandra. Utan att jag ser ändå en framtid med dig. Och gör du verkligen det? För i så fall vill jag att du tänker igenom.
Du skriver under det här pappret.
Du skriver under det här pappret och lovar mig att få barn om några månader. Åh, herregud. Men i alla fall, det slutar med att 2 veckor efter det här, vilket vi har kommit fram till nu, vårt första sex, vårt första ligg där, blev jag gravid. Och jag har aldrig blivit gravid innan, ska vi också säga. Jag har inte ätit p-piller på 1 år innan det, men jag har ändå inte blivit gravid och jag har haft sex oskyddat innan. Så att jag tror att jag lekte ju lite med elden. Jag visste inte att jag hade ägglossning då, precis när vi låg. För det här var egentligen en dag innan ägglossning, typ. Så jag hade kanske inte stenkoll, men jag hade inte blivit gravid innan. Så jag tänkte så här, herregud, det hände ju inte. Och jag blir gravid då. Men då väljer vi faktiskt att göra en abort. För det kändes bäst för oss båda.
Då får man ändå förtydliga för lyssnarna. Mm. Då kan man ju tänka så här, men är inte det lite oansvarigt då? Men då även så tog han sitt ansvar och gjorde finska rycket.
Mm, det vill jag också säga, exakt. Vi tog ändå vårt ansvar på det sättet, att det var ju inte så att han kom i, utan precis som du säger, han drog ut den.
Ja, vilket är nästan 100%-ig säkerhet.
Ja, är det det då? Alltså man har väl hört vissa som ändå blir gravida så, men jag kände väl så här, jag har inte blivit gravid någonsin innan, han drar ut den, det här är fine. Men det slutar då upp med att jag hittar då senare, några veckor senare, att så här, shit, jag är gravid. Jag trodde inte jag skulle reagera så här, med tanke på att jag har ändå haft en barnlängtan ganska länge. När jag ändå var singel där under 6 år, så gick jag i de tankarna att jag ska frysa in mina ägg, jag ska skaffa barn själv. Så att jag hade ju en enorm barnlängtan. Men jag reagerade inte som jag trodde, utan jag reagerade i panik. Jag får panik, för att jag kände då att för första gången på 6 år har jag träffat en kille som jag är så kär i, som jag vill uppleva livet med. Och som jag vill skapa någonting med. Jag vill inte bara ha barn nu. Det var inte vad jag kände. Det kändes inte rätt där då. Det var inte rätt timing, helt enkelt. Och man kan tycka vad man vill om det, men för oss var det inte rätt. Så vi bestämmer då gemensamt att gå och göra en abort. Så vi gör det, och det är väldigt tidigt. Jag är i vecka 8 när jag gör det. Vecka 7 till och med. Ja, någonstans där. Men väldigt tidigt bestämmer vi att göra en abort. Och sen då har vi sex igen då, oansvariga som vi är. Så blir jag då gravid 3 månader senare. Men då känns det plötsligt bara 100% rätt. Vi båda är bara så här, vi har hunnit lära känna varandra tillräckligt mycket. Vi har hunnit göra lite, även fast det är väldigt lite. Vi hann spendera en månad i Ibiza, där jag älskar att vara. Vi lärde känna varandra, helt enkelt. Herregud, vi hade känt varandra några veckor. Liksom. Jag visste ju knappt med vad vi var ihop med. Och vi var inte ens ihop nästan. Så det var ju verkligen så här, det är bara de där 3 månader senare, vi behövde dem. För att bara vara redo för det här stora ansvaret. Och då var det direkt att vi båda bara, shit, det händer nu. Men det var självklart att vi skulle behålla det. Så ja, here we are.
Vad var grisen i säcken då? Är det någonting som ni har, genom att ni hängde med så pass kort tid, som ni märkte det efter 6 månader, bara, ja, det här märkte jag inte när jag var totalt nykär.
Ja, det skulle jag säga, verkligen. Det finns väldigt många saker.
Men... Vad är för grisar ni upptäckt hos varandra?
Ja, det är en väldigt stor gris i Johns säck där, ska jag säga dig. Nej då, men... John är extremt envis. Och det kan vara envis på en nivå att där hamnar våra bråk, tror jag. Att det kan vara att han bara... Om jag till exempel säger... Men John, släng inte soppåsen i den högen, utan i den högen. Nu var jag tror jag en väldigt dåligt exempel. Men om vi säger så. Då kan han bara... Han ska slänga i den andra högen bara för att. Förstår du vad jag menar? Att det blir nästan så här... Men John, nu gör du ju bara för att. Och det kan låta som en litet tjafs. Men när man får barn kan de här tjafsen bli ändå lite mer jobbiga. Typ om jag säger... Mata inte Ivy med den skeden. För att jag vet att hon gillar inte den skeden. Till exempel. Eftersom jag är med Ivy 90% av tiden. Eftersom han jobbar och så. Ändå då ska han mata med den andra skeden. Och då blir man så här, but why? But why? Det här blir bekostat av vår dotter istället. Nu är det inte så att hon lider av att få den andra skeden. Men ni förstår vad jag menar. Att det kan vara en envishet som jag kan bli galen på. Men jag har ju också sidor som jag, till exempel mitt kontrollbehov. Han blir ju galen på mitt kontrollbehov. Och jag tror att där krockar vi. För att han blir ju envis. Och jag får mitt kontrollbehov. Att jag nästan så här, du ska mata med den skeden. Och kanske inte egentligen en legit anledning varför du ska mata med den skeden. Utan jag har bara bestämt att du ska mata med den skeden. För det är bäst. Enligt mig. Och han känner att, nej. Då vill inte jag mata med den skeden. Då ska jag gå emot det här.
Kan man kalla dig också envis?
Ja. Men det är det här jag menar. Att han är envis och jag har ett kontrollbehov. Och det här är en krock. Och det skulle jag säga, man ser inte det från början. För i början är det alltid en smekmånad att man visar sina bästa sidor och allt det här. Men mitt kontrollbehov blir värre med barn också. Så att han har ju en struggle. Och vi kan skratta åt det här också. Han skrattar ju åt mitt kontrollbehov. Han bara, nej men nu får du ge dig, Klara. Han bara, så du menar att Ivy skulle må dåligt av att äta med den andra skeden? Alltså det här är ett jättedåligt exempel. Den här skeden finns inte.
Men jag tycker men att det är ett bra exempel. För ja, men... att det här tycker jag gör tydligt att de här vad faktiska problemen är.
Ja.
Alltså det är de här små sakerna exakt. Som är jobbiga. Mm.
Och jag kan tycka då att ibland blir han bara barnsligt envis. Men som sagt, i långa loppet så kan jag säga det att jag är så tacksam över att vi matchar så bra. Trots att vi knappt lärde känna varandra innan barn. Mm. Och ibland kan jag säga, jag tror inte riktigt på såna här grejer. Jag kan tycka att det är lite tramsigt att prata så här soulmates. Men ibland känner jag verkligen det. Att han är verkligen min andra halva. Alltså det är den här pusselbiten som saknades. För att förutom den envisheten och mitt kontrollbehov så är vi verkligen perfect match i allt. Och det är någonting jag nästan kan bli lite rörd av när vi pratar om att jag är så tacksam för att John, det här låter också fel att säga, men jag är så tacksam över att han gav mig Ivy. För att
fan kommer aldrig få tillbaka henne.
Fan kommer aldrig få tillbaka sitt liv. Nej men in the end of the day så var han bara 25. Så känner jag. Alltså,
det finns ett stort commitment av honom faktiskt.
Det är ett stort commitment. Alltså, för att han var mitt i sin karriär.
Han tappar ju 5 år kanske av
där han kanske vill göra karriär. År,
där han vill göra karriär. Ja. Där han vill kanske hänga med polare, se världen. 100%. Så som du gjorde nu, ut och reste i 6 år.
Alltså jag tror att, och jag är så otroligt tacksam för det när jag ser på honom att så här, shit att du ändå gav mig det här. För att du valde att bli ihop med mig som var 7 år äldre. Så du visste lite vad det innebar. Så där försöker jag ge tillbaka på många sätt i form av att så här, jobba, gör din karriär, försök göra din karriär. Vi ska inte liksom, vi försöker stötta varandra här istället för att säga, nu får du vara hemma med Ivy för jag måste jobba. Utan vi får ta delat ansvar i det. Liksom. Mm, du är hemma vissa dagar, jag är hemma vissa dagar och så får vi hjälpa varandra. Istället för att den ena ska stå tillbaka för sin egen karriär eller sina egna drömmar. Liksom. Det är jätteviktigt för mig. Och det var också när vi tog det här beslutet att jag sa verkligen det till honom att vill du verkligen det här, John? När vi tog beslutet att behålla Ivy då. Att, lovar du mig att du vill det? För jag vill aldrig att du vaknar upp någonsin och är bitter på mig. Att jag satte dig i den här positionen. Utan jag vill ha barn med någon som vill ha barn med mig. Annars kan jag skaffa barn själv. Och jag vill inte ha att barnet ska skapas till världen där en pappa inte vill ha den. Nej. Så att det var också väldigt, väldigt viktigt för mig att veta att så här, du vill verkligen det här nu. Du gör det inte för min skull utan jag vill att du ska verkligen vilja det här. Och det vill han ju. Och det har gått bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det känns som att du har en väldigt så här fin relation nu. Sen har ju alla relationer sina up and downs och utmaningar. Ja, så där. Men innan det så har du ju extrema erfarenheter av 6 år av destruktiva relationer.
Mm.
Ska vi kunna hoppa in lite grann på den biten?
Mm. Jag tror att vi måste gå tillbaka lite till egentligen. Jag hade ju en väldigt... Om vi bara går tillbaka till min uppväxt lite. Till kanske varför jag hamnade där. Jag hade ju en väldigt, väldigt trygg uppväxt. Med 2 kärleksfulla föräldrar. Jag är lite uppväxt i en bomullsbädd, som John säger. Där liksom de har liksom hållit om mig från allt det farliga. Utan det har varit väldigt fint allting. Men de skilde sig när jag var 14. Och det var egentligen ganska odramatiskt. Men ändå ganska dramatiskt för mig som tonåring. Där jag liksom slets i tur från min perfekta värld som jag trodde var perfekt. De tog det här beslutet och gjorde slut. Mamma träffade en annan. Och pappa hade varit ganska sjuk under min uppväxt. Han har faktiskt både haft cancer, han har haft hjärnhinneinflammation som har gett honom väldigt mycket men för livet liksom också. Så han har varit ganska sjuk också. Så jag har alltid tyckt väldigt synd om min pappa. Men pappa har liksom jobbat väldigt, väldigt hårt och har aldrig varit sjukskriven eller så. Men kanske hade behövt vara sjukskriven. Om man förstår. Men han ville inte vara sjukskriven. Hur som helst. Nu ska vi inte gå in på det. Men så att jag lärde mig ganska tidigt då att jag tog hand om pappa väldigt mycket. När mamma flyttade ut så var det liksom jag som då. Men jag hjälper dig att städa pappa. Jag lagar mat idag så att du kan vila. Jag gör det här pappa så att du slipper. Och pappa var ju jätteglad för det. Samtidigt som han var väldigt mån om att säga. Jag vill inte att du ska känna att du behöver växa upp för snabbt. Liksom. Utan du ska fortsätta vara barn. Men jag tror att det är ofrånkomligt också. Han var i sin sorg av skilsmässan och allting. Så att han märkte nog inte vilket stort ansvar jag la på mina axlar. Men det tror jag formade mig väldigt tidigt och tydligt i form av att så här, jag ville ta hand om människor. Och sen då när jag gick ut och började träffa mina pojkvänner så träffade jag pojkvänner som jag skulle ta hand om. Som kanske var lite trasiga om man får säga så. Men jag ville forma dem, göra dem starkare, bli bättre, höja dem. Och då träffade jag ofta liksom, de här pojkvännerna som kanske liksom, tryckte ner mig så, när jag höjde dem.
Fuckboys,
ja exakt så. Verkligen.
Typ kriminella?
Faktiskt inte kriminella, faktiskt inte. Men väldigt, väldigt trasiga. Lite kriminella kanske. Men inte grovt kriminella så.
Men ta droger och allt sånt där?
Ja, lite droger inblandat och... Väldigt, väldigt elaka bara. Väldigt destruktiva hur de har växt upp. Väldigt trasiga barndomar. De kanske inte haft mamma och pappa där. De har inte haft någon som höjer dem. Någon som tröstar dem. Utan de har växt upp väldigt destruktiva i sina relationer. Och blir ju destruktiva. Så de gjorde väl det de kunde. De såg kärlek utifrån vad kärlek var för dem. Och jag såg kärlek utifrån vad det var för mig. Och det var att ta hand om människor. Så jag tror att hela tiden har jag gått in i relationer och tagit hand om alla andra och tappat mig själv. Och det var så det var under alla mina tidigare relationer. Och så att sen var jag då singel i 6 år. Och det var under de här 6 åren skulle jag säga som jag formade vem jag var. att jag blev en stark independent woman. Liksom. Där jag jobbade väldigt mycket på att våga vara jag. Att våga ta plats. Att våga låta mina känslor ta plats. Att våga äga mina känslor. Jag gick till psykolog. Under 2 års tid så gick jag till psykolog typ 2 dagar i veckan. Och verkligen jobbade på mig själv. Mm. Att inte söka bekräftelse hos män. Att inte söka bekräftelse i vad andra tycker. Vad andra ska tänka om mig. Utan att så här, lära mig att bekräfta mig själv. Och bara liksom så här, jag är bra. Jag är värd att älska. Jag har inte förtjänat de här beteendena. För det var också, jag var ju tvungen att riva upp allt det här. Och gå in på hur de har behandlat mig och bara så här, fan, jag förtjänade inte det här. Jag fick liksom skriva ett brev nästan till mig själv som 15-åring. Och bara så här, fan, jag förtjänade inte allt det här som jag gick igenom. Så här, och nästan så här, förlåt till mig själv. Att jag lät mig utsätta mig själv för det. Liksom. För det var inte fair mot mig själv. Och efter det tror jag bara hamnat i att så här, jag tar ingen skit.
Vad gjorde killarna mot dig? Dra några exempel.
Jag skulle säga att det var väldigt mycket psykisk misshandel. Psykisk misshandel, faktiskt inte fysisk. Det är jag väldigt tacksam för. Men psykisk misshandel.
Exempelvis på meningar?
Men liksom tryckte ner mig i form av att så här, vem tror du att du är? Eller om jag då försökte ta lite plats. Jag kommer ihåg det här så väl. När jag försökte ta lite plats. Jag satt och grät i soffan för att jag var så förtvivlad över att han såg inte mig. Jag mådde skit i vår relation och han såg inte mig. Och jag försökte säga, snälla titta på mig när jag pratar med mig. Han sitter liksom och spelar tv-spel och pratar med en kompis, kommer jag ihåg, i såna hörlurar. De spelar väl mot varandra. Samtidigt som jag sitter och gråter och bara så här, kan du se mig? Jag sitter här liksom, jag gråter här. Jag mår skit. Så skrattar han i telefonen och bara så här, oh shit, kör så här istället. Han hör mig, han väljer att inte höra mig. Han väljer att liksom bara så här, ignorera mig. Och att bli ignorerad när du är så ledsen, så sårbar, det är fruktansvärt. Alltså det är så här, att någon bara väljer att så här, jag tittar inte ens på det, du är inte ens värd att titta på. Och jag kommer ihåg att han kunde titta på mig och bara, alltså fan, gråter du över? Alltså sluta gråt. Och då kommer jag ihåg att jag försökte ta plats då genom att säga, jag tog tv-dosan och kastade den på hans bröst. För att bara säga, titta på mig. Hallå, jag är här liksom. Och då vänder han sig om och bara säger, ska du misshandla mig? Försöker du slå mig? Alltså du är helt sjuk i huvudet. Han bara, sök hjälp. Alltså du är helt sjuk i huvudet. Och jag kommer ihåg det här så väl att det är så här, jag kan skratta åt det idag. För att det är så här, fan vad du försökte manipulera mig. Alltså så här, jag försökte bara liksom finnas här och bara säga, hallå, kan du se mig? Jag behöver en kram, jag behöver att du tar hand om mig. Se mig, hör mig liksom. Jag mår skit över hur du behandlar mig. Och jag försökte bara liksom, försökte stå på mig lite att kasta den här lilla tv-dosen. Det var inte hårt, det var liksom lite lätt så. Den hamnade liksom, den studsade på hans lilla bröst där, när han satt och spelade tv-spel. Men då gör han en så stor grej av det att man bara, förlåt, förlåt, jag vet, jag ska gå till psykologen, förlåt, 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 förlåt. Man bara såhär, vad håller jag på med? Och jag bara känner så här, hade jag bara fått gå in i det rummet igen så hade jag bara så här, slängt ut honom och sen bara så här, kramat om mig. För det var det enda jag ville ha, jag ville bara ha en kram. Mm. Och det här kanske är ett jättedåligt exempel, men det är ett exempel som verkligen hänger kvar i huvudet på mig, att det är så här, fan, vad elakt du var mot mig. Inte jag, utan han.
Hade du sagt dig själv om du hade varit din egen mentor där och du hade fått sitta med den här trasiga Klara och bara prata lite med henne?
Han är så inte värd det. Han är så inte värd det här. Han förtjänar inte dig. Så här, gå därifrån, kolla på vem du är. Och bara det att så här, du vågar visa dig sårbar. Det är liksom så här, ge den här tjejen en kram. Liksom, visa, ta emot henne när hon försöker, när hon faller, ta emot henne. Inte liksom, stöt inte bort henne. För hon faller platt ner på asfalten och ramlar liksom. Ta emot henne. Men det är så många saker. Alltså jag har varit med om så många otroheter också. Alla mina pojkvänner har varit otrogna mot mig. Och jag tar tillbaka dem varje gång. Och det är också någonting som jag tror att så här, jag tror att många följer mig idag. För att jag alltid har varit så här, ta ingen skit, våga stå på er. För att det är där jag är nu efter all skit. Att det är så här, jag skulle aldrig acceptera det, ett sånt beteende idag. Och jag tror att om någon bara visar en tendens till att försöka manipulera mig, så är jag direkt bara, map, 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 map. Försök inte, jag ser vad du gör just nu. Och jag tror att jag är extra känslig på det efter allt. Liksom. otroheterna, att de liksom la det på mig. Att det kunde vara att det var mitt fel liksom. Vadå? Att jag inte bekräftade dem och att jag inte fanns där. Man bara, det enda jag gör är att bekräfta dig.
Kom du på otroheterna?
Jag behövde aldrig gå in i något rum liksom så. Men den ena var min bästa vän till exempel.
Alice eller?
Ja, Alice som jag podden med idag, precis. Vad fan hände?
Vad fan hände för någonting? Men du känner så här förlåtande. Förlåtande är något jag jobbat med.
Ja, precis.
Jag älskar Alice.
Ja, fy fan.
Och hon var ärlig med det. Hon manipulerade inte mig. Hon sa bara det. Och jag sa ja. Jag förlåter dig.
Du kanske måste gå till psykologen igen, Clara. Ja,
han kanske hade rätt för det här killen.
Nej, det här är en kompis jag inte kompis med idag. Men, och jag har verkligen också förlåtit det här. Alltså nu på riktigt så. Jag har kommit också till en point att det är så här, jag har förlåtit det här. Jag hade nästan tyckt att det var intressant att sätta mig ner med mina de här ex-pojkvännerna och prata. Typ.
Kanske ska jag göra en reality-serie med dem.
Åh, vad kul!
Klaras fuckboys.
Åh, faktiskt!
Där har vi den.
Jag bara läxar upp dem.
Klaras f-boys.
Exakt så. Jag hade velat läxa upp dem. Alltså efter notor. Och jag tror att idag som sagt så är jag den här starka tjejen för att jag gick igenom allt det här. Och inte bara för att jag gick igenom det utan också för att jag faktiskt tog tag i problemet. Och jobbade mig igenom det.
Du är grym, Klara.
Ja, tack.
Halleluja!
Halleluja! Så tack,
fuck the fuck boys.
Ja, fuck the fucking fuck boys.
Det här, du pratar om manipulationer, att när du ser en tendens på det.
Ja.
Till alla andra som lyssnar på det här. Mm. Skulle du kunna ge några varningstecken på där det kanske är lite psykopatiska drag, narcissistiska drag, trycka ner drag, manipulationstendenser som du själv ser som varningstecken?
Alltså jag tycker att när man försöker uttrycka sin känsla, när man försöker uttrycka hur man känner, för det är ingen som kan ta ifrån dig dina känslor. Om du känner någonting och någon människa försöker vända det emot dig, det tycker jag är ett tydligt tecken. Det är ett väldigt enkelt tecken att leta efter. Sen tror jag också att man måste vara väldigt så här insiktsfull också i sig själv. För det är klart att man kan inte vara hur känslig som helst i en relation heller. Och bara, men nu blir jag sur när du gör så. Man bara, ja. Men då kanske det blir att den andra vänder och bara, fast nu får du titta dig själv i spegeln. Alltså man får ju också ha lite insikt, tror jag. För jag försöker alltid analysera mitt eget beteende först. Och när jag lägger fram mina känslor, vi säger till John, om jag skulle vara så här, John, när du gjorde det här i morse, så känner jag så här. Och det kanske är överdrivet, men det är så jag känner. Och går man in med en sån approach, så får man ofta om man har en sund pojk eller flickvän, får man ett sunt bra bemötande tillbaka. Att så här, ja, jag tycker kanske att du överreagerar här, men eftersom du säger att du känner så ber jag om ursäkt. Och det måste jag tänka på. Alltså, man ändå kan mötas i kanske den här osäkerheten vad det är. Liksom. Men jag tror att tendenser, som sagt, när någon försöker vända någonting till ditt fel, där du försöker vända ut och in på dig själv. När du har kommit dit att du är så här, men vad ska jag göra mer då för att han ska älska mig? Eller vad ska jag göra? Ska jag göra så här istället? Du är bra som du är. Och sen är det alltid bra att jobba på dig själv under tiden. Men du duger som du är. Och när någon försöker vända dig eller ändra dig som person, det är där det börjar bli fel, tycker jag. För att jag försöker alltid vara så här, John, kan du inte vara lite mer så här? Eller John, kan du jobba på din envishet? Man kan jobba på sin envishet. Men det är John att vara envis. Jag kommer aldrig kunna ta bort det från John. Han kommer aldrig kunna ta bort mitt kontrollbehov, för det är så jag är. Och börjar man känna så att den här envisheten är så jobbig att jag kan inte leva med den, nej, men då är det inte John jag ska leva med. Så jag tror också att när någon försöker ändra dig och du försöker ändra dig själv för att bli tillräckligt bra för personen, då är du också ute och cyklar. Men mitt bästa tips är alltid att hitta en bra psykolog. Jag tycker att det är det bästa. Alltså det hjälpte mig så mycket. Verkligen alltså. För att hon pinpointade också mina problem. Hon pinpointade också att så här, fast nu tycker jag att du är ute och cyklar, Klara. Där tycker jag att du är fel. Alltså att du hittar en psykolog som ändå kan säga åt dig när du är ute och cyklar. För att man vill inte ha en psykolog som bara, fruktansvärt hur de har behandlat dig.
Ja, då är det nästan så att den kan stärka ens negativa sidor.
Exakt.
Rätt för att komma med power där ifrån.
Exakt.
Och det är bara totalt fel.
Ja, jag tror att det är så viktigt att hitta en bra psykolog som också försöker analysera ditt beteende. Och varför du beter dig som du gör. För det är också väldigt enkelt att bara sitta en timme med en psykolog och bara, de här pojkvännerna var skit mot dig. Du förtjänar inte det här. Men istället bara, varför tror du att du hamnar där? Varför, vad är det du dras till med dem? För att in the end of the day, de är också bara människor. Och de gör också tillräckligt mycket så som de kan utifrån sina förutsättningar.
Mm.
För det är så här, jag kan se på dem idag och bara, jag kan se dem med kärlek och bara, det var vad kärlek var för dem. Och de har lärt sig att kärlek är på det här sättet. Deras föräldrar har säkert manipulerat dem. Så att de har lärt sig på det här sättet. Det är så man lär sig kärlek. Jag har lärt mig att kärlek, först var den trygg i min uppväxt, men sen alla pojkvänner formade mig att kärlek var berg- och dalbanor. Nu vet ju jag att kärlek är stabilt. Det ska inte vara upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och jag kommer ihåg när jag träffade John så hade jag en struggle med att committa till John. Och jag sa det till John. Att när jag träffade honom så sa jag bara, John, jag vill så gärna att det ska bli vi. Men jag vill varna dig redan nu. Att var inte för snäll mot mig, kommer jag ihåg att jag sa. För att jag är van vid att kärlek är att jag ska hata dig och sen ska jag älska dig. Hata dig och sen ska jag älska dig. Men, och då var John så här, okej, fast nu försöker du ändra vem jag är. Jag är ju så här. Jag kan inte vara dum. Jag är snäll. Jag bara, ja, du ska fortsätta vara precis så. Men låt inte mig köra över dig. För hamnar jag där så funkar det inte. För jag försökte köra över. För att jag ville känna det här. Nu vill jag bråka. För det ska vara dåligt. Och nu vill jag att det ska bli bra. För att jag ville ha de här toppar och dalar hela tiden. Och han var så här. Och till slut sa han. Han skakade om mig till slut. Alltså inte bokstavligt. Men liksom nästan så här. Att bara,
du kan vara öppen här. Det är ingen som lyssnar.
Nej, exakt.
Vad händer?
Nej, men då satte han sig ner med mig och var så här. Vet du vad, det räcker nu. Det här är jag som person. Det är du som är trasig bitch. Här. Det är du som är bitch. Bokstavligt talat. Jag kommer fortsätta vara den här jag är. Om du inte uppskattar att jag är snäll. Om du inte uppskattar att jag finns där för dig. Så som jag tycker en partner ska finnas där. Då väljer jag att gå. Och det fick mig att bara, vänta lite nu. Okej, han har ju rätt. Och det fick mig igen att gå tillbaka till min psykolog och jobba på det här. Att faktiskt uppskatta att någon är snäll mot mig. För jag var inte van vid det. Så att snäll för mig blev nästan något osexigt.
Mm.
Förstår du?
Mm, förstår.
Men som sagt, det har jag jobbat på nu. Mm. Så nu uppskattar jag att John är snäll.
Wow.
Och Emils.
Vi ska hoppa in på lite programpunkter. Och första programpunkten jag tänkte vi ska gå in på, det är en ganska trevlig, rolig grej.
Mm.
Den heter Svara fel.
Oj, hjälp!
Och det enda du får göra, du har bara en enda regel, det är att du ska svara just fel.
Men gud, det här är sån mindfuck.
Ja.
Och nej, okej.
Okay.
Första
redo?
Får jag se som en test.
Vad sa du?
Första får jag väl se som en liten test då.
Du får se vad du vill, på vad. Men okay. Allt är räck.
Okej, okay, och nej.
Okej, okay, Klara.
Mm.
Vilken är favoritinfluensen?
Nu ska jag svara fel då.
Ja.
Men vänta, vad är fel då? Då ska jag ju säga någon som jag inte gillar typ.
Du får säga vad du vill, men det kan absolut vara en sån.
Men gud, jag hatar sånt här. Vet du att jag hatar att hänga ut människor?
Nej.
Jo, det gör jag.
Jo.
Men då skulle jag säga att... vet du vad? Jag ser Jimmy Åkesson som en influencer, så jag säger honom. För det blir alltså att jag inte tycker om honom, eller hur? Att det blir fel. För vad är frågan?
Vilken är din favoritinfluencer? Du säger då Jimmy Åkesson. Och det är ju fel. För det tycker jag antagligen inte.
Nej, rätt. Exakt. Ja, bra. Alltså,
ja, då, du är rätt.
Fuck honom.
Största fuckboyen.
Mina ex. Nej, det blir inte, största faktor, John.
Bästa varumärket att samarbeta med.
Ah. Bästa varumärket. Gud, det här är en sån mindfuck, du vet det va?
I know.
Ah, gud, vänta. Varför står du helt still i mitt huvud? Bästa varumärket. Varför blir jag helt galen? Varför blir jag så här? Gud, det ska jag ju säga, jag ska ju säga fel nu. Jag ska ju säga fel. Gud, vad ska jag ta? Morakniven.
Morakniven.
What the fuck?
Vem har snyggast bränna?
Vem ska vi ta? Ja, men jag tar dig då, för du är blek. Tycker jag nu.
Folk brukar kalla mig Alvedonen.
Nej.
Också taskigt att du drar den när,
ja, för du,
när
är
du sitter
faktiskt
med en person som har vitiligo. Väldigt taskigt,
nej,
att du drar den.
Ja, men nej.
Du sårar ju mig.
Nej, sluta. Men vänta. Vet du vad? Nej, men jag tar en annan dag.
Nej. Så får du din relation att hålla.
Bråka mer. Detta... Var otrogen.
Otrogen. Beskriv din vardag.
Ta bara bilder på mig själv.
Favoritsnacks.
Vänta nu måste jag tänka fel, för jag gillar ju allt. Favoritsnacks. Åh, gud vad svårt, för jag gillar ju allt. Ja, men vi säger så här, torkad frukt då.
Därför gillar du att resa.
För att det är dyrt.
Berätta om din hudvårdsrutin.
Ja, att jag liksom smörjer in mig med John sperma typ.
Du gör det.
Jag vet att det här är mindfuck.
Gör du det varje dag? Smörjer du in dig med John sperma varje dag?
Ska jag svara fel nu fortfarande eller?
Smörjer du in dig med John sperma varje dag?
Ja.
Kan man låna lite?
Ja, jag har en burk i väskan. Du ser min glow.
Fantastiskt, ja, sperma glow. Så här sparar du pengar.
Shoppa mer.
Därför valde du att skaffa barn.
För att jag hatar barn.
Vad har du för motto för 2024 då?
Tjäna mindre.
Det är bra jobbat alltså.
Alltså, jag kan säga såhär, det här är så mindfuck. Oh my god.
Först testa den på Alice.
Alltså det där måste jag verkligen testa på Alice. Det där är så mindfuck. Du vet när du sa såhär bästa reklam, eller samarbetet. Jag var så här, men gud vänta nu. Jag får inte säga det bra. Jag måste också säga något dåligt. Och så bara vänta lite nu. Okej, då började jag direkt tänka så här, typ så här, vapen, drog. Jag bara, morakniven.
Morakniven.
Ja, alltså,
ja,
wow.
Den ska inte...
Nej, den ska inte höjas.
Nej, den har ju mest mördat folk, den här morakniven.
Exakt. Mm, det har man ju hört i P3-dokumentärer.
Faktiskt har det varit så. Det är till och med så att jag för mig att Mora gick ut med att...
De bara, vi står inte bakom där.
Nej, men jag tror faktiskt det har varit någon sån grej. Att det har mördat så mycket med morakniven. Att de försöker tvätta sitt varumärke till det bättre. Och det är typ familjeägt eller någonting sånt. Så att de har varit så här... Det var någon sån grej om det.
Ja, det är inte att, liksom att all PR är alltid bra PR.
Nej, men det är lite tråkigt att just alla mördarna väljer en morakniv och dödar folk med.
Ja, man bara beställer. Det är nästan så att Mora står bredvid. Bara, snälla, ta den här kniven istället.
Får den gratis.
Ja, exakt.
Morakniv har nu gått ut med att de gör inte deras knivar lika vassa för att folk mördar folk med dem. Så man ska välja en annan kniv. Nej, men tänk om det skulle vara så.
Ja, exakt. Den går inte att skära igenom kött med längre.
Det går knappt att skära med alls.
Oh,
vi gör morakniven blev nu en sked.
Jättekul.
Ja, nej, men fan, jobbigt. Men tänk att skapa någonting som folk mördar folk med. Det hade man inte sovit gott om nätterna.
Gud, det där var sån mindfuck faktiskt.
Ja, men den är sjuk. Jag har faktiskt inte gjort den på mig själv. Så att,
nej,
så att
alltså don't.
Jag hoppas jag aldrig ska göra det.
Nej.
Men den är ju lite rolig.
Ja, den är jättekul.
Men du, nu ska vi lyssna på lite lyssnarfrågor.
Ja.
Och vi börjar med första.
Mm.
Hej Klara, jag har en fråga till dig. Kan du tänka dig jobba lite mindre? Alltså få lite mindre pengar. För att istället få lite mer fritid. Jag brukar kolla på dina videos. Och de är kul tycker jag. Tack och hej.
Den är en ganska enkel att svara på faktiskt. För jag tänker då att ni ska säga så här. Ja, det är självklart. För mig, jag jobbar faktiskt inte för att få mer pengar. Ska jag väl säga. Jag jobbar för min community. Ärligt talat. Jag får inte pengar för alla vloggar jag lägger ut hela tiden. Alltså så här, jag har ju knappt samarbete i hälften. Liksom. Så att jag jobbar ju för att jag känner att jag har lovat. Att så här, jag ska släppa 2 videos i veckan till exempel. Och då känner jag att jag har lovat det. Och där kommer det nog till en point också. Att jag har jag pluggade i nästan 4 år totalt. Och jag har jobbat med inom liksom, situationstecken normala jobb. Så att jag har ganska hög arbetsmoral. Och jag tror att många i den här branschen som kom in tidigt och inte haft vanliga jobb kan nog vara så här, men jag skiter i att lägga ut en blogg idag eller du vet så. Och det är väldigt härligt tänkt. Jag önskar att jag kunde tänka lite mer så. Men där tror jag har tänkt att så här, det här är mitt jobb. Det är ju inte så att om jag jobbar i klädbutik innan att så här, jag kan ju inte bara, jag skiter i att komma imorgon för jag känner inte för det. Alltså det funkar inte så. Så att jag jobbar ju och lägger ut 2 videos i veckan för det är det minsta jag kan göra. Det är mitt jobb. Det jobbiga med mitt jobb är ju att ständigt vara uppkopplad snarare. Att känna att man är aldrig tillräcklig. Även när jag lägger ut 2 i veckan så är folk fortfarande bara, kan du inte lägga ut 3? Eller kan du inte lägga ut 4? och lägga ut en. Kan du inte lägga ut två? Och lägger man inte ut någon, då är det ju hus i helvete. Och jag ska säga att sen jag fick Ivy så har jag endast tagit ledigt en enda dag. Annars har jag jobbat. Och det är som sagt inte för pengarna, utan för att jag känner att jag behöver det för att min arbetsmoral är hög. Men där måste jag måste ju sluta. Jag måste ju sluta. Jag måste ju ta ner den arbetsmoralen lite. Faktiskt. Men så det handlar inte om pengarna, tillbaka till hennes fråga, utan mer för communityn. Men självklart ska jag försöka jobba lite mer på det för att få lite mer fritid. Men det är svårt. Du vet säkert också.
Du ska jobba lite på att jobba lite mindre.
Exakt så. Men du vet säkert också att även om jag tar ledigt från att lägga en video mindre, det finns annat jag måste göra då. För att mitt jobb är mitt privatliv. Och det är skillnaden från alla andra som jobbar med vanliga jobb. Är att de går till ett jobb och sen går de hem. Mitt liv går ut på att visa mitt privatliv. Så tar jag ledigt, det är så här, okej, vad ska jag behöver ju filma mitt privatliv för att ha ett jobb. Så ja, det är en skitsvår, det är en balansgång.
Det är jättesvårt, och det är det svåra är när man jobbar som influencer. Och när man har det som du har, du inspirerar mycket människor, då är det också en grej som du... Ja, gillar att göra och som att du ger ett stort värde. Liksom. Mm. Så att, det är jätteknepigt det där. Det är ju superknepigt. Kör nästa.
Ja.
Hej Klara, jag undrar varför du tror att du har så många nära vänner. Och vad har du för framgångsrecept på det?
Jag älskar att du sa, varför tror att du har så många nära vänner? Jag tänkte att det skulle komma till så här, för det har du inte. Jag antar att hon menar liksom det, att du verkar ha så många nära vänner. Antar, eller? Ja. Jag tror, för mig har jag tror, sen jag växte upp har jag alltid fått lära mig så här, var alltid en bra kompis. Du ska alltid vara en bra kompis. Det finns liksom inga dagar där man inte är en bra kompis. Och med det sagt menar inte jag att du ska ha en press på dig själv att prestera till dina vänner. Utan du ska alltid ha en lojalitet mot dina vänner. Du ska alltid ha en lojalitet mot alla dina relationer. Så att jag har nog alltid varit så här, jag ska alltid vara en bra vän. En bra vän för mig har varit jätteviktigt att vara. Jag ska vara lojal, jag ska hålla mitt ord. Jag har en extrem lojalitet när vi ändå pratar om det. Att så här, om någon någonsin skulle säga något dåligt om min kompis bakom dens rygg, så hade jag aldrig stått och lyssnat eller valt att gå därifrån. Utan jag hade varit, vänta. Vad säger ni? Det är min kompis ni pratar om, oavsett om den personen är här eller inte. Jag tror att många kan tycka att jag är ganska rolig. Jag tar livet lite, återigen, med en klackspark. Jag är ganska spontan. Jag väljer att se livet från den glada sidan. Jag är väldigt positiv. Och jag tror att mitt tips på det här är väl kanske bara att så här, var en bra kompis så har man mycket kompisar, skulle jag säga. Och vänd inte kappan efter vinden. För det tycker jag många gör. Att det är så här, ja, men nu ska jag vara henne till lag, för då kommer hon tycka om mig mer. Ja, fast när du är henne till lag så betyder det kanske bekostnad på en annan vänskap. Och det ska inte vara så, utan du ska vara bra kompisar åt alla. Eller mot alla liksom.
Hej Klara, du upplevs vara en väldigt orädd person. Och jag undrar hur du gör för att vara så modig.
Modig? Är det två karriär kanske? Eller?
Det känns som jag, och det är min uppfattning också. Mm. Det känns som att du är ganska mycket, eller att du är orädd, att du vågar gå din egen väg. Att du har lärt dig skita i lite vad andra, att du vågar stå upp för dig själv.
Men som ni som har lyssnat nu på hela avsnittet och inte hoppar in här, har ju kanske hört då att, nu har jag berättat lite hur jag blev starkare än vad jag kanske var från start. Men också, sen jag var liten så har jag alltid fått vara mig själv. Och jag tror att det var väldigt viktigt för mina föräldrar att så här, vi ska inte forma alla våra syskon på samma sätt, utan de ska få vara den personen som de är. Och jag stack ut väldigt tidigt just i att jag har alltid varit väldigt tokig, som mamma alltid säger. Att så här, jag gillade att gå klädd med utklädning. Vi hade en sån här låda med utklädningskläder. Eller vad säger man? Utklädningskläder. Ja. Där man klädde ut sig liksom. Och de kläderna ville jag även ha på dagis eller på förskolan. Min syster var alltid den som gick i prinsessklänningar och ville ha flätor. Och jag var den som kom med typ orange Pippi Långström. Vad heter det? Håret? Vad heter den?
En burka.
Nej, inte en burka. Peruvik, ja. En Pippi Långstrump-burka.
Pippi Långstrump-burka.
En Pippi Långstrump-peruk och typ så här en galen kjol med en knallgrön topp till. Alltså det var inget matchande, inget sånt. Och många hade säkert bara, det här det är liksom, det är kliar i fingrarna. Men mamma och de har alltid låtit mig vara vem jag är och den jag vill vara. Liksom. Och jag tror att det har betytt jättemycket för mig. Så att jag har alltid gått den vägen. Att så här, jag är den jag är. Tills jag då träffar de här destruktiva pojkvännerna. Då. Men förutom i relationer så har jag alltid vågat stå på med vem jag är. Jag är inte konflikträdd. Jag har alltid tagit fighten om jag tycker att den är värd att ta. Fan, vad var frågan? Varför jag var modig? Om jag har någon tips eller? Jag tror bara att så här, våga tro på dig själv. Ingenting är fel. Det finns ingen som kan säga att du är fel eller att du är ute och cyklar. Utan så här, om du tror på idén så är det den du ska gå på. Och tryck på den. Sen kan folk tycka vad fan de vill om det.
Alltså jag tänker ju verkligen, du är redan säkert inne på det, kanske redan börjar skriva, men det känns ju som att du har en bok i dig.
Gud, jag borde typ skriva en bok.
Det känns som att du
vad
har en bok.
Vad ska den handla om?
Nej, men det är ju någonstans med businesswoman power, stå upp för dig själv. Det hade ju varit en
men
bok
Gud,
som
det vill jag göra.
Du hade varit intresserad av att läsa. Du berättar om det du har varit med om, hur man ska stärka kvinnor, framförallt. Hur man ger en, alltså den är ju, alltså
det
är en succébok. Alltså det är en riktig framgångsbok.
Framgångssagan.
Framgångssagan.
Oj! Framgångssagan, fy fan vidrigt.
Jag hatar framgång.
Så här blir ni som mig. Fy fan vad äckligt. Nej men ärligt talat.
Nej men alltså du har så mycket i dig, känns det som, i det här området. Som jag har ändå kört alltså 760 intervjuer. Och jag tycker att du är väldigt unik på det du har. Framförallt på hur du kan sammanfatta allting och gått vidare i det. Så att det känns som att du har en väldigt intressant, djup, spännande historia där du också kan liksom, stärka andra i det.
Ja, vad glad jag blir. Mm. Ja, tack. Nej, men gud, nu, jag älskar att vi inte svarar på en fråga.
Skitsamt.
Modig. Nej, men jag tror bara att så här, tro på dig själv, våga ta platsen. Och sen är det också så här, jag brukar ju tänka så här, när jag startade YouTube så vet jag att det var många i min närhet som var så här, vem tror hon att hon är? Ska hon bli en influencer nu? Och då var jag så här, They don't pay my bills. Förstår du? Att det är så här, om jag tror på det här, jag vill prova. Så här, varför är ni där och ser ner på mig? Varför inte höja en annan människa?
Just.
Varför inte bara så här, fan vad fett att hon vågar. Eller fan vad fett, fan vad bra du är på det här. Eller så här. Sen behöver inte de tycka att det jag gör är bra. Men så här, att ha så mycket åsikter om människor säger mer om dem än om mig.
Just.
Och där är också att jag försöker också se det att så här, de betalar inte dina fakturor i slutet av månaden. Så gör din grej och tro på den. Så kommer du lyckas.
Nu ska jag höra på en grym sak som jag hörde av Robin Sharma. Som har skrivit boken Munges sålt sin Ferrari. Och det är på det ämnet du är inne på. Good poetry terrifies the herd. Alltså gör du någonting bra så kommer det störa flocken.
Exakt så. Det är exakt så. Och det tycker jag alla ska ta med sig. Att så här, kom ihåg att de tycker något om dig för att de egentligen är avundsjuka. Oftast är det så. Och sen, de som inte är avundsjuka men bara vill snacka, de är bara skitstövlar. Alltså skit i dem. Det är också så här, det är inte dem du ska leva livet med. Det är alltså, fan. Jag blir arg bara vi pratar om det. Jag blir upprörd.
Kör nästa fråga.
Ja.
Hej Klara, jag älskar er podd. Och i sista avsnittet så pratade jag ganska mycket om pengar. Min fråga är då, vad tjänar ni egentligen per avsnitt?
Ja, det var tydligt.
Ja. Det var en väldigt tydlig fråga. Alltså, gud. Jag tror inte att jag ska outa det riktigt eftersom det är Alice och min podd här. Det är faktiskt jätteolika vad vi tjänar per avsnitt. För vissa avsnitt... vi har
sponsorer, du vet ju själv. Alltså, så här. Kör sista frågan.
Ja.
Hej Clara Alexander. Som den drivna, inspirerande och väldigt framgångsrika businesswoman du är, undrar jag vad du har för strategi vid förhandlingar och hur du tänker när du går in i tuffa förhandlingar. Och även hur du gör för att få respekt och kompromisserna till din fördel. Tack för en fantastisk podd.
Ja, men tack. Gud, vilken bekräftelse jag får här nu. Jag skulle säga det att jag sköter ju 90% av all min förhandling själv. Jag har ju faktiskt aldrig haft någon agent så som jobbar med mig. Utan jag kan ha andra som säljer på mig ibland och liksom så. Men oftast gillar jag att sköta det själv. Dels för att jag tycker sälj är väldigt kul. Och för att jag vet att jag är en tuff förhandlare. Och när jag går in med tanken, när jag går in i förhandling, så går jag in och vet att jag vet vem jag är. Och jag vet vad jag kan leverera. Jag vet vem jag är. Och jag vet vad mitt varumärke och vad jag är värd. Om ni inte har lust att betala det, då ska vi nog inte jobba ihop. Så jag brukar hamna där. Att jag, så här, självklart kan jag liksom ge lite bättre priser ibland om man bokar mycket. Och liksom så, liksom paketpris. Men jag försöker alltid tänka på att så här, de kommer komma tillbaka när de vill, när de vet vad jag kan leverera och vad jag ger. För jag ger alltid det där lilla extra till mina kunder. Och det finns en anledning varför jag tar mina priser som jag gör. Jag vill ha god tid att testa produkten innan. Jag vill känna att jag visar en trovärdighet också. Att inte bara så här, att det var snabba pengar och sen hej då. För mig är inte egentligen pengarna... Det är klart att jag kan få mer pengar om jag bara så här, ni får en YouTube och då tar jag dubbla priset. Men jag hellre att jag vet att så här, jag vill behålla min trovärdighet. Den är jätteviktig för mig mot mina följare. Att så här, min trovärdighet är det här. Mm. Och det är det man betalar för.
Jag tycker det var ett jättebra avsnitt. Och jag skulle gärna prata med dig mer också. Du får komma tillbaka en annan gång.
Ja, det är så mycket karriär. Saker. Eller om min bok då som släpps då.
Verkligen. Nej, men du har det här entreprenörskapet i dig, du har det här drivet i dig, du har det här hårda jobbet att applicera det, du har den här grejen att stärka andra på riktigt, inte bara visa upp liksom rövbilder.
Nej.
På Instagram.
Nej.
Du har någonting, du är liksom, du skulle lyckas om du bestämde för att bli advokat, då skulle du varit en skitduktig advokat också.
Mm.
Så att du har någonting annat som jag inte har sett i alla liksom, alla finska influencers, för de jag jämför med.
Ja, men ingen i Sverige blir kränkt. Exakt. Alla i Sverige blir väldigt lätt kränkta.
Ja, så jag menar alla finska influencers självklart som jag intervjuat.
Nej, men stort tack.
Nej, men det är det jag menar. Jag tycker att du är en tjej i en lyxförpackning.
Aha. Det här ska jag komma hem och säga till John.
Säg det.
Ja, det ska
de kommer man hänga kvar i 2 månader.
Ja, exakt.
Ja, jag som skulle göra slut idag.
Ja, exakt.
Får väl vänta lite.
Åh, fy fan.
Ja, men vi hade faktiskt mycket kvar, men vi hinner inte göra allting. Men du kanske ska få...
Det får bli en del 2.
Det får bli en del 2. Vi hade alltid från en frågelåda här i. Vi hade massa... Jag vet att du gillar massa godisar och prylar, så vi har lagt upp massa saker här. Vi har en hund här som
ser ut som en dildo.
Som dildo, som vi inte har pratat om heller.
Nej, men jag tar hem den.
Men, precis. Men
jättekul i alla
berätta
fall.
Berätta lite planer framåt då.
Jaha, ja. Jag älskar att jag skulle ha varje då. Planer framåt. Som sagt, bli den bästa mamman man kan bli.
Ska släppa en bok.
Ska skriva bok nu också. Och sen håller jag faktiskt på och spånar på att ta fram ett varumärke.
Mm-hmm.
Jag är absolut i en startprocess. Men jag vill utveckla liksom, Tandberg Klara till någonting mer. Än att bara vara mig som person.
Men, spännande, gud, ja, spännande.
Jättekul faktiskt. Spännande. Men som sagt, det är helt, alltså, vi började nu. Så vi får se vart det landar.
Kan man vara med i bolaget på något sätt?
Ja, nej, men...
Det går.
Jättegärna.
Härligt.
Nej, men
det låter
så...
ju som Million Dollar Company. Om man säger så.
Vi kan ju hoppas i alla fall. Vi kan ju hoppas. Mm. Nej, men så att mina planer framåt är bara att jobba på. Jag ska försöka dra ner på jobb lite, på tal om den här lyssnarfrågan.
Mm.
Jag ska försöka dra ner på jobb lite så att jag kanske omsätter lite mindre i år, men det är helt okej faktiskt. För det har jag valt själv då. Mm. Just för att vara lite mer, kanske med Ivy och så.
Mm. Fint att också ha Ivy runt halsen, såg jag.
Ja.
Jättefint.
Det är faktiskt något jag fick av John, talsman.
Men du, stort, stort tack att du kom hit, Klara. Jag tycker det var jättetrevligt att prata med dig.
Jättekul.
Och vill man höra mer av dig så har ni ju... eran podd med det fantastiska namnet Vad fan hände?
Exakt.
Där pratar ni om allt möjligt, men faktiskt en väldigt bra podd. Jag tycker den är jättebra.
Ja, tack.
Så att den är, ja, den är grym.
Ja, men stort tack.
Sen
att jag fick komma
hit. Sen finns du på YouTube också.
YouTube och Instagram. Tamba är Klara. Bara hänger ut mig själv här nu.
Ja.
Shout out. Nej, men stort tack att jag fick komma hit. Det var jättekul.
Stort, stort tack, Klara.
Tack. Hej då.
Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Alltså jag tycker bara den där grejen är så himla bra. Att man bestämmer sig för varje dag att det här ska bli den bästa dagen i någon annans liv. För att då gör man en så osjälvisk grej, och när man bestämmer för att ge någonting till någon annan så mår man så himla bra själv. Jag tar med mig den där. Och även om du inte har barn, bestäm dig för din partner, bestäm dig för vad som helst, din hund eller exakt vad som helst. Jag tror på den stenhårt. Den här kommer bli den absolut bästa dagen i den här personens liv. Aj, fint tänk alltså. Skulle det finnas fler som gjorde den så skulle det här vara en betydligt bättre värld. Stort, stort tack för att du lyssnade. Och är det så att du gillar det, får supergärna dela det i sociala medier. Ha det bäst, hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.